Vi ska läsa tillsammans från Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 18-20. Det här är de allra sista verserna i Matteus evangeliet, och det är efter Jesu uppståndelse och precis innan hans himmelsfärd. Det står så här från vers 18. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. För 2000 år sedan fick församlingen ett uppdrag att gå ut i hela världen och att göra alla folk till lärjungar. Efter 2000 år så har vi ännu inte slutfört det uppdrag som vi har fått. Istället för att plantera nya församlingar så har vi byggt palats och katedraler. Istället för att predika för de som aldrig hört så har vi nöjt oss med att underhålla kristna. Vi har fyllt våra liv och våra församlingar med kafferep och konferenser. Och vi har blivit så bekväma i våra trygga och ombonade kyrkor att de döende och förlorade knappt bekommer oss. Vi har skrivit hyllmeter om teologiska spetsfundigheter samtidigt som miljoner människor aldrig fått höra om Jesus kärlek och frälsning. Om vi kallar Jesus Herre, då måste vi göra som han säger. Missionsbefallningen är just det, en befallning, inte ett förslag eller någon valfri aktivitet. Missionsuppdraget gäller varje församling och varje kristen. Vi har alla ett ansvar att vara med att nå jordens folk med evangeliet. För flera år sedan nu så var jag med och gjorde en undersökning på Nyhemsveckan. Nyhem är en stor kristen konferens på gränsen mellan Småland och Västergötland. Jag minns inte exakt på vems uppdrag, jag för mig att det var PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Och den här undersökningen gick ut på att jag och ytterligare någon gick runt på konferensområdet och talade med tonåringar och ungdomar om mission. Och jag minns de två främsta frågorna. Det var: vad tänker du på när du hör ordet mission, och vad tänker du på när du hör ordet missionär? Och det var ganska intressant. Om jag ska sammanfatta resultatet så var det ungefär så här. Mission, det är att åka till Afrika och ge mat till svältande barn. Och en missionär, det är en äldre tant eller farbror som i sin ungdom var väldigt sjuk och höll på att dö. Och så sa de till Gud: Gud, om du helar mig och låter mig leva så lovar jag att bli missionär. Och Gud helade dem och de blev missionärer. Och de åkte till Afrika och gav mat till fattiga barn. Och farbröderna byggde skolor och tanterna blev sjuksköterskor. Och det är klart att det har funnits och finns missionärer som arbetar med hungrande människor, som arbetar med barn. Det finns människor som är missionärer som arbetar som sjuksköterskor och som bygger skolor. Och det finns de som har upplevt övernaturliga helanden. Men ingenting av det där säger någonting meningsfullt kring begreppen mission och missionär. Det finns ett uttryck som man hör ibland. Kanske har du hört det. Vi är alla missionärer. Du är missionär där du är. Och det kan ju låta bra, men det stämmer inte. Om allt är mission så är ingenting mission. Om alla är missionärer så är ingen missionär. Att använda begreppen om allt och alla vattnar ur dem. Och det gör att de tappar all mening. Den historiska definitionen av mission, vad är då det? Jo, det är att mission är att korsa kulturgränser med det uttalade syftet att dela evangeliet och att göra lärjungar. Därmed så blir en missionär någon som lämnar sin egen kultur och går till en annan kultur med syftet att göra människorna i den kulturen till Jesu efterföljare. Därför så är de människor som i vår tid kommer från Pakistan och från Brasilien till Sverige med syftet att vinna svenskar för Gud, eller människor från andra folkslag. De är missionärer till Sverige. Och du kan vara svensk och bo och leva på mammas gata där du är född och uppvuxen, men samtidigt ha en kallelse och en tjänst där du når in med evangeliet till dina grannar, till dina vänner eller arbetskamrater från en annan folkgrupp. Och då är du en missionär. Men om du åker till Afrika, till Latinamerika eller Asien och bygger aldrig så många skolor och hjälper aldrig så många fattiga barn, men inte delar evangeliet och inte har ett fokus på att göra lärjungar, då är du inte missionär. Det här är kontroversiellt, jag vet det. Kanske någon känner sig trampad på tårna. Varför säger jag det då? Jo, därför att jag tror att vår förvirring kring begreppen mission och missionär är en av anledningarna, och en stor anledning, till att vi ännu inte slutfört missionsuppdraget. Jag brinner för att bekämpa orättvisor, att lindra nöden i världen, att möta människors fysiska behov. Och det tror jag är en naturlig del av det kristna livet, av vår kallelse. Men det får inte ersätta uppdraget att nå folken med evangeliet. Man räknar med att det idag finns ungefär 10 422 olika folkslag på jorden. Vad är då ett folkslag? Ja, ett folkslag kan definieras som en kategori människor som har en gemensam historia och kultur, en gemensam världsbild, gemensamma värden och ett gemensamt genetiskt ursprung. Ofta, men inte alltid, har man också ett gemensamt språk. Om vi tar Sverige som exempel, så bor det mellan 10 till 11 miljoner människor här. De flesta är medborgare i nationalstaten Sverige. Men alla de tillhör inte folkgruppen svenskar. Här finns svenska medborgare som är samer och judar, kineser och araber. Och så finns det de som tillhör folket svenskar. På samma sätt är det i andra länder. Det finns församlingar i varje land på jorden. Mer i vissa länder, färre i andra. Men det finns fortfarande folkgrupper där det finns få eller inga kristna eller församlingar, och vissa där det inte finns några troende överhuvudtaget. Man räknar med att av världens 10 422 folk så är ungefär 4 594 minst nådda. Och de minst nådda folken, det är de folk som har färre än 2% evangeliska på nyttfödda kristna. Siffran 2% är ett arbetsredskap. Experterna menar nämligen att när fler än 2% av en befolkning har tagit till sig en tanke eller en idé, då har de själva kraften att kunna sprida den här tanken inom sitt folk. Men är man färre, då behöver man hjälp utifrån. Och det finns förstås många folkslag som kanske bara 1% eller 0,001% troende Jesu efterföljare. Jag minns för ett par år sedan nu hur jag mötte en tjej i Himalaya, och så vitt hon visste så var hon den enda kristne i sitt folk. Kan du tänka dig det? Tänk om det bara fanns en enda svensk kristen, om det var du. Här kommer vi in på en annan fråga som också kan vara lite kontroversiell. De flesta församlingar stödjer missionsarbete i områden och bland folk där man arbetat under lång tid, och man gör det utifrån nära och varma relationer. Men är det rimligt att man stöder församlingar som är mycket större än ens egen och stödjer mission till folk som är mycket mer kristna än sitt eget. Jag har varit i områden där människor vet vad Tuborgöl är för någonting. Och där man känner till Pringles chips. Men man har aldrig hört namnet Jesus. Och jag glömmer aldrig besöket i det tibetan-buddhistiska klostret i bergen. Hur munkarna där fick höra evangeliet. Och så klappade de i händerna. Och så sa de, det här är ett underbart budskap. Det har vi aldrig hört tidigare. Hur präglar missionsbefallningen och de minst nådda, de onådda folken våra prioriteringar och vårt givande? Jag tycker det är intressant med statistik. Statistik ger oss inte hela bilden av verkligheten, men den hjälper oss och ger oss redskap att förstå en hel del vad som är viktigt för oss, våra prioriteringar. Det här är inte dagsfärsk statistik, men den senaste statistiken som vi har tillgång till säger att alla världens kristna, även de som kanske är kristna bara till namnet, tjänar varje år 42 triljoner dollar. De som är evangeliska på nyttfödda kristna tjänar ungefär 7 triljoner dollar per år. Av de här 42 triljonerna så ger man 700 miljarder dollar till alla typer av kristet arbete. Det mesta av det här givandet går in i lokala församlingar och sånt som så att säga är till nytta och glädje för oss själva. 45 miljarder dollar, 6,4% går till mission. Och då är den överväldigande majoriteten av det här givandet pengar som går till mission i områden där det finns stora församlingar och många kristna. 45 miljarder till mission. 50 miljarder dollar varje år räknar man med förskingras runt om i världen i kristen verksamhet. Och 450 miljoner dollar. 1% av givandet går till mission bland de minst nådda folken. De 4594 folkslag som är minst nådda av evangeliet. Det är 0,001% av den globala kristna inkomsten per år. Och man har räknat på att om bara de evangeliska kristna skulle ge 0,03% av sin inkomst till missionen bland de minst nådda, då skulle vi se församlingar planterade bland alla de sista folkslagen. Om alla evangeliska kristna gav 10% av sin inkomst till mission, då skulle vi kunna sända ut 2 miljoner nya missionärer. Ibland så hör man människor som säger att det där med mission, det är säkert bra. Men först behöver vi nå Sverige och svenskarna för Gud. Sen kan vi börja tänka på andra länder och folk långt borta. Och det kan ju låta bra. Men tänk om Petrus, Johannes, Paulus och de andra apostlarna hade tänkt likadant. Om de hade sagt, först ska vi vinna Jerusalem och alla judar för Gud. Sen kan vi gå till de andra folken och områdena. Då hade evangeliet aldrig kommit till Europa. Om Siegfried, Ansgar och andra tyska och engelska missionärer hade sagt att först ska vi nå och vinna våra egna folk för Gud. Sen kan vi gå till de andra. Då hade evangeliet aldrig kommit till Sverige. Är du glad att du är frälst? Är du glad att du inte behöver gå ut i skogen och offra en häst eller en träl till avgudarna som våra förfäder gjorde? och ännu mer att du inte är en träl som ska offras. Om du är det, visst unnar du också andra människor att få ta del av och uppleva den frälsning som du har fått uppleva. Det fanns en kanadensisk pastor och missionsledare som heter Oswald G. Smith. Och han sa någonting som har präglat mitt liv. Han brukade säga, Gud är en rättvis Gud som älskar alla människor. Och därför har ingen människa rätt att höra evangeliet en andra gång innan alla har fått höra det en första gång. Vi talar om att Jesus snart ska komma tillbaka en andra gång. Men många människor har aldrig hört talas om att han har kommit en första gång. När de första kristna gick ut och predikade evangeliet, trots motstånd, trots förföljelse, så gjorde de utifrån den motivering och utifrån den förkunnelse som de ger i Apostlagärningarna, kapitel 14 och kapitel 4 och vers 12, där de säger, hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Varför ska vi hålla på med mission? Jo, därför att Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor han har skapat. Jesus förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som han har gett sitt blod för. Och människor är skapade för att känna Gud. Det är meningen med livet. Och det är i honom och bara i hans namn som det finns frälsning. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ibland möter man människor, och det har blivit vanligare också i kristna sammanhang, som tycker att det där med mission, det är någonting gammalt och förlegat. Det är en slags andlig kulturimperialism. Att pracka på andra människor sin religion. Kan inte människor få tro vad de vill? När jag hör det, då brukar jag tänka på en sann berättelse från staden Haridwar i Indien. Jag har själv varit där vid floden Ganges. Där i Haridwar så är det med jämna mellanrum en stor festival. Världens största festival, Kumbh Mela. Och under den här festivalen så kommer, bara under några få månader, miljoner människor, miljoner pilgrimer för att utföra religiösa ritualer och för att tvätta sig i floden för att få andliga meriter. För flera år sedan nu så var det en lokal pastor där under festivalen som predikade evangeliet och var ute och evangeliserade. Och han illustrerade i sitt liv sanningen i Jesu ord. Skörden är stor, men arbetarna är få. Det fanns så få kristna där, så få kristna arbetare, med miljoner pilgrimer. Så från tidig morgon till sen kväll så var han ute och delade evangeliet med människor. Och när kvällen kom så var han trött och på väg hem. Men så får han höra från flodstranden skrik och gråt. Försiktigt gick han närmare och så fick han se en ung kvinna ligga på knä vid floden. Hon slog sig för bröstet och hon slet sitt hår. Han kom närmare och han lyckades få ur henne vad det var som hade hänt. Hon berättade, min man är sjuk och kan inte arbeta och vi har ingen mat hemma. Och jag själv har så många synder som ingen människa vet någonting om. För att få hjälp i vår hopplösa situation, för att få helande för min man och för att få förlåtelse för min synd, så har jag gett det dyraste jag har. Jag har offrat min enda son till gudinnan Ganga. Hon hade slängt sin 6 månader gamla son i floden. Och den här pastorn, han berättade att det finns en Gud som har skapat allting, som har skapat dig och som älskar dig. Han kan gripa in i din familj. Han kan hela och möta din man. Och han sände sin son att dö för din skull. För att du skulle kunna få förlåtelse för din synd. För att du skulle kunna bli frälst. När kvinnan hörde det så torkade hon sina tårar. Och så sa hon, men varför? Varför kom du inte tidigare? Om du bara hade kommit några minuter tidigare så hade min son inte behövt dö. Och så gick hon bedrövad bort. Så tänker jag på en annan kvinna utan familj, utan vänner eller någon som tog hand om henne. Så framlevde hon sina sista år på gatan i en av Indiens miljonstäder. Det var ingen som såg henne, ingen som brydde sig om henne. Hon tiggde sig fram och levde på de få brödsmulor hon kunde få. Så kom stunden då hon skulle sluta sitt liv på den här jorden. Och då kom en Guds tjänare. Han tog henne i sin famn. Han höll om henne. Han gav henne vatten och dricka. Och han berättade för henne om Jesu kärlek. Så stängde hon och slöt sina ögon för sista gången. Och på utsidan var allt detsamma. En liten skrynklig människoknyte. Trasigt och smutsigt som människor knappt såg någonting på eller märkte av. Men i det ögonblicket så lyfte Guds änglar henne och förde henne inför Guds ansikte, inför Guds tron. Hon var fri. Hon var frisk. Hon var ett Guds barn. Hon jublade i Guds kärlek, i Guds närvaro. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 24 och vers 14. När han talar om den sista tiden och svarar på lärjungarnas frågor om den sista tiden. Att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Varför har Jesus inte kommit tillbaka ännu? Därför att evangeliet ännu inte har blivit predikat för alla folk. Men när det har det, då kommer Guds rike i sin fullhet. Då kommer Jesus tillbaka. Så när vi är med och uppfyller missionsbefallningen så är vi också med och påskyndar den dag då Jesus kommer tillbaka. Då Guds rike kommer i sin fullhet. Missionsbefallningen och att engagera sig i mission, det är inte en uppgift där vi är osäker på utfallet. Där man inte riktigt vet hur det kommer gå. I Uppenbarelseboken, när Johannes, Jesu lärjunge som en gammal man, får se in i framtiden. Så skriver han i kapitel 7, Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9-10. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Vi vet hur det kommer gå. Vi är i det segrande laget. Och när vi engagerar oss i mission så får vi vara med och bli en del av någonting som inte kan misslyckas. Det kommer gå i fullbordan. Vi kan alla vara med och bidra till missionsbefallningens uppfyllande. Alla kan inte göra allt, men vi kan alla göra något. Vi kan be för de minst nådda folken. Kanske adoptera en viss onådd folkgrupp som vi ber för. Vi kan be för missionärer. Vi kan vara med och ge till arbeten som når de insnådda. Vi kan börja inleda givande i våra församlingar ännu mer som ger och når de insnådda. Vi kan vara med och sända ut missionärer. Vi kan vara med och gå som missionärer. Och vi kan vara med och ta emot människor som kommer till vårt land och nå dem här. Tack Herre att du som bara hade en son, att du sände honom som missionär. Och tack för att du har gjort oss delaktiga i din berättelse och i det du gör i världen. Vi kan tycka att du skulle kunna ha gjort det så mycket bättre utan oss. Att du skulle kunna sända dina änglar. Men du har valt att använda oss med alla våra brister, alla våra svagheter, Herre. Tack för att med dig, genom din heliga ande i oss, så är det möjligt att nå de sista folken med evangeliet, Herre. Att plantera församlingar bland varje folk. Och jag ber att du ska tala nu till mig och till var och en av dina barn som lyssnar omkring vad du vill att de ska göra. Vilken uppgift som de har i uppdraget att nå alla folk. Och hjälp oss att vara lydiga din röst, din kallelse, Herre. Att alltid ha inför våra ögon uppdraget att göra alla folk till lärjungar. De som är där vi är, men också de som är långt borta. I Jesu namn. Amen.